Radioplay. Jag välkomnar er till detta freakshow som är special. Förra veckan så Jakob satt vi i olika studios. Vi hade inte ens fått loss en gäst. Den här veckan välkomnar vi vår vän JVL till oss.
Hej, kul att vara här. Eller här, kul att vara där jag är och kul att ni är där ni är.
Det är ju, ja men det är kul, med freakshow ska ju ha gäster, så är det ju. Men det är lite speciella tider. Jag var en del, jag läste idag på Twitter någon sån riktig Sverigevän som sa att det är typiskt Sverige, så jävla politiskt korrekt att de inte stänger ner någonting, att de inte stänger ner det jävla PK-Sverige. Jag tänker, politiskt korrekt är det väl ändå inte. Alltså politiskt korrekt är väl kanske motsatsen till att göra det som förväntas av. Alltså om resten av världen gör en sak och så gör ett land någonting annat, då kan det ju omöjligt vara politiskt korrekt ändå.
Nej, det här är nog mer det omvända då.
Problemet för de här Sverigevännerna var att de så tidigt tog en liksom antiregerings liksom ståndpunkt, att nu kan de inte backa ur den.
Nej, precis. Det blir ju svårt. Men här får man ju ändå framhålla Sverige som någon slags rebeller då i en världsordning. Så att man kan ju inte hävda att det är politiskt korrekt överhuvudtaget. Men det är väl, ja, det är svårt att ändra sig. Det är svårt att plötsligt bara byta fot. Så är det ju. Det är ju mycket tuffa grejer som händer nu i dessa coronatider. Någonting som är positivt dock, det är att man har sett mindre om två personer. Två människor som nästan har raderats ur medieutrymmet, som man tidigare då inte kunde slå på en dator eller en mobil utan att få nyheter om. Och det är ju då Bianca Ingrosso och Jimmy Åkesson.
Just det.
Jag tänkte där, undrar vilka det är. Kan det vara Samir och Viktor? Vilka är det?
Ja, okej. Okay. Ja, men Bianca,
ett annat radapar.
Bianca och Jimmy, de har ju såklart, förut kunde man läsa varje dag, oh boom, vad gör Bianca, boom, vad gör Jimmy, boom, när hade Jimmy senast sex. Ja, ni fattar, det var mycket sådana rubriker.
Men vad tycker Filip om Jimmys nya tatuering? Eller om det är tvärtom, jag blandar ihop dem där två.
Ja, det är så väldigt lätt, men de har ju varit upprörda. De har ju varit stressade nu. De har ju haft möten. Ja. De har ju sett då i en lägenhet. Jag har ju sett där. Det finns ju en lägenhet i Stockholm där de har möts. Och där har de ju då diskuterat det här. Vad kan vi göra? Och det där var Jimmy. Och jag vet inte. Det är Biancas röst. Och de är ju lite, man blir lite konfys, för man tror att de ska prata tvärtom.
Ja, det där förvirrar ännu mer. Men, ja.
Låter de verkligen så?
Ja, det gör de. Och då har de ju pratat, hur ska vi komma tillbaka i medieljuset? Hur ska vi kunna vända strålkastarna mot oss igen? Hur ska vi åter kunna hamna då i rampljuset? Och då kom de på den briljanta idén. Va? Alltså de sprang ju mot varandra i den här lägenheten.
Det är ju svårt att slåss mot en pandemi.
Jag vet, men det var då de liksom födde den här idén. Alltså, som jag har fått det beskrivet av mig av ett vittne på plats, så sprang de emot varandra med busig blick, och när deras ögon möttes, då uppstod den där bubbliga energin, ni vet, som det kan göra när två kreativa genier är enade till en.
Ja, okej.
Alltså en Lennon och McCartney när Hey Jude fördes till världen. Alltså den typen av
1 + 1 = 3.
Ja, summan av parterna blir större än med enskilda delarna.
Hur ska vi kunna rikta strålkastarljuset tillbaka mot oss? Och boom, i veckan så lanserar de sin nya plan. De gick och skaffade corona, bägge två.
Just det.
Ja, visst. Och om det har funkat. Det har funkat. Jimmy Åkesson.
Genialt,
ja. Jimmy Åkesson är tillbaka nu. Det här är rubriken. Jimmy Åkesson utesluter inte att han har corona. Jag har lite ont i halsen varje morgon när jag vaknar. Boom, Jimmy tillbaka. Dagen efter kan man läsa Bianca Ingrosso misstänkt sjuk i corona. Jag har inte fått testa mig, men jag är nog ganska säker på att det är det jag har. Boom! Ner med Tegnell. Ner med döda människor. Ner med sjukhuskriser. Upp med Jimmy. Upp med Bianca. De körde coronatricket.
De har corona. De vet det själva, trots att de inte kan testa sig.
Det enda...
Bianca måste ju ha suttit och funderat. Vem fan är den här jävla Agnes Wold? Som bara helt plötsligt bara mosar på löpsedlarna.
Ja, men det är well played, Jimmy och Bianca. De är ute och kör coronatricket. Ni vet, man är ute i olika parker och hostar på folk för att få uppmärksamhet och rubriker. Well played, Jimmy och Bianca. Jag vill vara i ert lag vilken dag i veckan som helst. Live från Stockholm, Sverige. Du lyssnar på Freak Show. Ikväll vi tipsar om 5 true crime poddar du inte får missa.
Det var min hobby, alltså det var min grej, alltså jag var förtjust i porr.
Jakob Ökvist försöker förena corona med nöje.
Gynnings lyxrenovering på Ibiza stoppas av corona. Ni ska veta att de här jävla spanjorerna lata är de, och i coronatider, då är latheten fördubblad.
Och trots att världen står i brand, det finns en sak som aldrig förändras. Peter Gides jakt på kändisar med diabeteskoppling.
Det vill säga, hur många gånger tog Peter Gide upp diabetes under det här programmet som skulle handla om corona? Rätt svar är C27 gånger.
Fredag kväll är det trots allt. JVL, hur mår du? Du har klarat dig genom denna djungel av virusepidemier.
Ja, nej, men jag klarar mig bra. Alltså, karantänslivet är inte så skilt från mitt vanliga liv. Men jag har inför det här, när vi ska spela in då, på ett lite annorlunda sätt, via det nu allt mer populära videosamtalen, så vill jag lyssna på någon expert som kunde det här. Och då hittade jag den här Elaine Eksvärd. Retorikexpert, duktig på lite olika, lite oklart kanske också var, men duktig på lite retorik och möten och sådär. Och hon gav ett väldigt bra tips då till hur, och vi kanske kan ta till oss det.
Sätt på de här kläderna som får dig att känna att du har pondus och trovärdighet när du har det här mötet digitalt, för du kommer skärpa till dig och prata på ett helt annat sätt än om du sitter i kallingar. Alltså, det blir inte ett lika bra professionellt samtal. Jag kommer höra att du är halvnäck när du pratar.
Jag har ju tänkt på det. Jag vill inte höra att ni ska höra att jag är halvnäck. Så därför har jag kostym på mig nu.
Ja, man hör att du har tryck i rösten.
Tack. Det är Elaine Eksvärds förtjänst.
Ja, verkligen.
Nej, men det är mycket videosamtal nu, det är mycket hemmasittande. Jag känner mig inte heller superdrabbad. Jag tänker på alla de här som klagar på att de är så uttråkade. Alltså, hur hade de hanterat att sitta i karantän för sig 20 år sedan innan bredband och all världens underhållning? Alltså, varenda låtjävel som någonsin har spelats in finns ju på Spotify. Varenda bok som någonsin har skrivits finns som e-bok. Varenda film och tv-serie finns som streaming. Så jag menar, det är ändå... Vi framstår ju som lite lätt bortskämda när två veckors innesittande får oss att börja så här bli helt till oss.
Ja, men också så här, hur skulle de personerna klara att bo i en småstad? Då är det ju så här nästan jämnt.
Ja, jag vet inte om vi andra kan stå bakom den här åsikten. Du har ju många års tid, John, propagerat för att bo i typ Tranås, att folk sitter mestadels i lägenheterna.
Ja, eller i husen. Ja. Och så de går ju liksom inte ut, för det finns ju ingenting att gå ut till och det är liksom kallt och så här. Så jag menar, det vi får uppleva nu i Stockholm är ju alltså småstadsliv då. Alltså vi livear Tranås nu i Stockholm.
Så i Tranås har det varit ett covid-19-utbrott alltid?
Ja, sen det bildades.
Jaha, wow.
Ja, jag vet, det här är ju, jag vill ju flagga för att det finns ett förakt här, John. Jag tar ju avstånd ifrån det här. Jag skulle ju, jag skulle vilja flytta till Tranås vilken sekund som helst, såklart.
Men nu kan man ju göra det.
Ja, jag ska inte överdriva. Men
ja, för nu är Stockholm exakt likadant.
Skillnaden mellan Tranås och centrala Stockholm har aldrig varit mindre än under de här veckorna. Det är exakt likadant, förutom allt syskonsex. Det var dina ord.
Det var också föraktfullt. Det var inte mina ord.
Nej, det där var, jag läser bara vad du skrev till mig i ett mejl här innan att du ville jag skulle ta upp. Ja. Men det man kan göra då i alla fall, jag tänkte att Freakshow kan ju bidra med, förutom vår podd då, som är marknadsledande i vårt skikt av nöjes och underhållning, så finns det ju true crime, känner ni till det? True crime, alltså sann kriminalitet.
Till skillnad från falsk kriminalitet.
Ja, exakt, det är inte fiktivt överhuvudtaget, utan väldigt populärt segment. Det kanske har hänt ett kidnappningsdrama, ett mord, ett bankrån. Och då kan man lyssna på det i ljudform. Är ni sugna än?
Ja, nu blir jag nyfiken.
Jag är sugen.
Ja, då har jag tagit fram de fem bästa true crime-poddarna just nu. Okej, okay? Vi har tre engelskspråkiga och två svenska sen. Första är en kanadensisk podcast. Det händer mycket skit i Kanada som man aldrig får höra någonting om. Nej, men Kanada är liksom, är det som det är som USA:s Finland i förhållande till oss, att det bara försiggår skit där i skogarna som man aldrig liksom, som inte når världen.
Men det är ett bra ställe att bo på för alltså märkliga då sån här liksom predator män, för där kan de liksom nästan få jaga fritt.
Det finns ju någon motorväg som kallas så där Mass Murder Highway eller någonting, som bara är en evighetslång Norrlandssträcka där folk bara försvinner spårlöst. Nej, men det är ju hemskt, men det är liksom så här 50-100 kvinnor som har försvunnit där de sista decennierna längs den här jävla vägen.
Det är ju... puls att åka där ändå.
Kanada är ju ett jätteland, men det enda man vet är hockey och lönnsirap.
Ja, det säger kanske mer om dig, Jakob.
Ja. Ja, men nu också mord har jag fått klart för mig.
Ja, men det här är faktiskt inget morddrama. Det här är en annan, den heter Uncover Bomb on Board. Och det är då, de går igenom en flygkrasch som hände i Kanada 1965. Ett av de mest, största massmorden då i kanadensisk historia som är olöst. Det var alltså då att ett vanligt passagerarplan, någon på det här planet tog med sig en bomb ombord. Och, sprängde planet när de var uppe i luften. Alla dog givetvis. Och så går de igenom då alla passagerare. Kan det vara den här? Kan det vara den här? Kan det vara den här? Väldigt spännande.
Och ingen vet varför.
Nej, exakt. Man har ju då, och det är också ganska intressant samling människor på det här planet. De hittar fyra prime suspects. Som, du vet, någon har en spelskuld. Någon var på jakt från flykt från polis. Alltså det var väldigt sådär. Så det finns, de hittar fyra humus. Ja, det är väldigt, väldigt bra. Mitt nästa tips är To Live and Die in LA, true crime pod som då programleds av den amerikanska journalisten Neil Strauss, som är känd för John
The Game och hans inte lika kända The Truth, som var uppföljaren.
Okej, The Game, alltså du vet Jakob, den boken som kom 2005 när man skulle då som man kanske ta på sig en rolig hatt för att attrahera kvinnor.
Vi kan säga, vi läste ju The Game när vi bodde i Sundsvall och använde de här teknikerna på en Sundsvalls nattklubb, vilket, jag vet inte om det var menat att det var det man skulle göra, men vi gjorde det i alla fall och jag minns inte riktigt hur det gick. Jag minns bara att vi gjorde det.
Jävligt obehagligt att vara tjej i Sundsvall 2005 då, om ni gick runt och gamade alla.
Ja, eller alla år, tänker jag.
Ja, nu undrar jag.
Ah, jag måste
framförallt 2005 när alla har läst The Game, där man ska vara otrevlig och trevlig om lott liksom.
I alla fall, To Live and Die in LA, en kvinna försvinner, en albansk, makedonisk, amerikansk skådespelerska, det är Shabani. Hon försvinner, hon har senast setts lämna sin lägenhet i Hollywood med hennes pojkvän Chris Spots. Och sen så följer de det här då, otroligt väl producerat, otroligt dramaturgiskt välgjord. Sån enorma cliffhangers i slutet av varje avsnitt, och vissa sådana cliffhangers var sådär så att jag fick skriva till, jag tror jag skrev till John någon gång bara, gåshud, episode 8, gåshud.
Jag tror du skulle säga så jag fick skriva till Neil Strauss.
Nej, jag är nöjd med att skriva till dig.
Han har gått över då från raggning till mord.
Ja, det är en hårfin skillnad där. Och så mitt nästa tips är en som heter Bear Brook.
Är det här på, är det per ranking, alltså 5, 4, 3, 2, 1?
Nej,
eller är det,
nej
bara
det är fem tips bara. Fem tips som man kan lyssna på i karantäntider. De fem bästa true crime-poddarna just nu. Den heter Bear...
Messiah är lite som DN Kultur. Han tror inte på det här med betyg och siffror. Och det är så här tram. Det kan kvällstidning. Det här är liksom äkta journalistik.
Nästa tips, Bear Brook, också den engelskspråkig. 1985 så är det någon som går ut och går i skogen i New Hampshire. De hittar då massa såna här gamla tunnor i skogen. Och i två av de här tunnorna så finns det skelettdelar. Ingen kan härleda vilka de här människorna är. Sen 15 år senare så hittar de någon ny, andra tunnor. Och där finns det då andra kroppsdelar i. Och då kommer de fram till DNA-experten att det här är vuxna, det är barn. De flesta är, alla är familjen här, förutom ett barn som inte är familj, visar DNA. Och sen följer då en ganska häpnadsväckande groundbreaking polisutredning som faktiskt har då förändrat hela världens polisutredningar efter det här. Och det är ju, det är också en helt otrolig historia. Bear Brook, ett tips från mig till er.
Jag skriver upp här, Bear Brook.
Ja, men vilken oerhörd, det är nästan en sån här barnfantasi att man är ute och leker i skogen och hittar då tunnor med lik. Alltså det är ju verkligen, det är verkligheten överträffar dikten.
Ja, otrolig historia. Nu går vi över till de svenska då. Här har jag lite ljudklipp. Den första heter Porrmorden, finns på Spotify. Den handlar om mord som begicks i porrbutiken 1989.
Jösses.
Hur gammal var du 1989, Jakob Öqvist?
Och vad gjorde du kvällen?
Ja, du undrar om jag har alibi för kväll 89, men då var jag ju i mina sena tonår.
Perfekt porrtid.
Ja, det var ju då man var nyfiken.
Jag ska inte spoila någonting, men jag har valt att fokusera på en människa då. De lyckas få tag i ett vittne som de kallar för Leonard. Det är ett taget namn. Och han är ju då fascinerande av flera anledningar. Han fick ju uppleva då, han satt då inne på en av de här porrbutikerna när ett av morden begicks.
Ja, definierat, wow. Leonard.
Ja, precis.
Och det är ändå ett bra, alltså, porrbutiksbesökarnamn, Leonard.
Ja, och man ska också säga att Leonard är den främsta porrbutiksbesökaren någonsin. Han är helt otrolig. Ingen människa har någonsin älskat porrbutiker lika mycket som Leonard. Vi kan lyssna lite bara på hur han beskrev sitt liv där i slutet av 80-talet.
80-talet, Stockholm, underbart, faktiskt.
Där är Leonard. Han kom till Sverige i mitten av 80-talet och hängde mycket i Stockholms porrvideobutiker.
Det var min hobby, alltså det var min grej. Alltså jag var förtjust i porr. Om jag var ut, det var till gym eller porrbutiken. Hur ofta var jag där? 2-3 gånger i veckan, minst. Det var mitt sätt att vara ut och umgås med the guys, typ. Except det fanns ingen guys, det var bara jag och en video.
Oh. Ja, det var hans
sätt. Men gud, vad fin han är.
Ja, det var hans sätt att vara ute med the guys. Förutom att det fanns inga guys, det var bara jag och hårdporr.
I en sån där bås då.
Det är ju
Men vad fint att han är. Jag är kanske den enda som inte skäms över att ha, alltså, det galna 80-talet var ju då, alltså, sitta i ett runkbås för honom.
Ja, alltså det...
Medans Juppie snortade kokain på Café Opera, så satt han på Blue Vision, Fridhemsplan.
Ja, han sa det, han var ingen klubbkille, va? Han hade andra intressen.
Nej, ja.
Var ute med the guys.
Minus the guys.
Ja, men alltså, det är ju en hemsk historia med alla de här morden. Men just Leonards, det är någonting fascinerande med diskrepansen mellan allvaret i situationen, att man har ett mordvittne. Och sen kan man ändå då 30 år senare minnas sitt porrintresse med sån
med värme.
Ja, ja. Det är där som det blir som det blir jäkla fascinerande. Han hade då en porrbutik som var helt hans favorit. Den låg i Vasastan, ja, i Stockholm. Mm-hmm. Vi kan lyssna lite varför han älskade just det här stället.
Leonards favoritställe hette XXX Rated och låg i Vasastan.
Det som man trodde inte existerade i Sverige. Det var som punk rock porrbutik. Ingen försök att göra det glamoröst. Alltså det var bara gritty and grimy. Betonggolv.
XXX Rated sortiment av amatörporr är anledningen till att Leonard blivit stammis just här.
De var helt oprofessionell. Ingen glamour, ingen glitz, alltså det var raw real life.
Men vad då, finns det porrbutiker som har glitz och glamour?
Okay, men de har en heltäckningsmatta och någon säger hej när du kommer in.
Oj, vad är det här för ett, vad är det här för ett lyxeställe?
Vad är det här för glitz och glamour? Vad sa du? Hej.
Han vände ju dörren direkt.
Gud, man tycker lite om honom,
alltså. Försöker ni vara någon jävla Las Vegas?
Vad är det här? Lambi toalettpapper? Vad är det för glitz och glamour?
Det ska vara raw betong.
Jag tar tillbaka till XXXX Rated.
Ja, men han är ju, man hör ju att det är en snusgubbe ändå, alltså.
Ja, men en snäll alltså, snusgubbe.
Han var ju inte det då i slutet på 80-talet. Han var ju tonår. Alltså det känns så. För att om man har råkat av misstag gå in på en sån här porrbutik som kanske någon har gjort, det är ju den deppigaste miljön i världen.
Ja, precis. Men han får då berätta, och det sjuka är att han sitter då inne i ett sånt här bås under mordkvällen. Men mordkvällen är då en helt vanlig kväll. Vi kan lyssna på lite vad han minns då från själva mordkvällen.
På XXX Rated är det som vilken kväll som helst. Leonard väljer 4 svenska amatörfilmer och en tysk.
Jag valde mitt film, betalde, gick in till båsen.
Ja, han valde 5 filmer som han gör.
4 svenska och en tysk.
Jag vet inte vad.
Det är en hel kväll.
Ja, men vem har ens sett 5 porrfilmer i sitt liv?
Let alone samma kväll. Och men, kommer ihåg det 30 år senare.
Det är ju fascinerande. Alltså det är ju någonting. Men man tänker han kanske bara såg en film och sen gick vidare. Det var lite den klyscha man hör, att ingen ser slutet på en porrfilm. Jo då, Leonard gör.
Han gillar handlingen.
Han byter till och med band.
Hur var då egentligen sån här porrbås?
Båsen är som små garderober med en tv och en stol, ett askfat, en rulle hushållspapper och en papperskorg. Väggarna är gjorda av tunna spånskivor. Leonard har suttit i båset i 3,5 timmar när han börjar titta på sin femte film.
Men
men vad fan? Varför sitter han
otroligt?
Varför sitter han i 3,5 timmar och tittar igenom, alltså som att han är någon slags filmrecensent? Det är ju ja.
Det är någon Ronny Svensson uppgift han ser det som. Han ska ge några solar efteråt.
3 solar till en tyska.
Sen då precis när han ska dra igång sin sista rulle för kvällen, då sker då ett brutalt hemskt mord i lokalen. Och sen så vill man ju höra då, vad minns du från mordet, Leonard? Vad minns du? Kan du återberätta någonting där från kvällen, själva mordtillfället?
Klockan är cirka 1:30 på natten.
Det var en kille och hans flickvän i duschen. Och de smäckte bara an och kyssade. Och ingen mer förrän det började hända.
På tvn i båset ser Leonard en filmscen med en man och en kvinna i en dusch.
Oh, hur kan man glömma? Det var scenen som jag såg på medan någon blev mördad.
Han återberättar, jag vet inte om polisen har så mycket att gå på. Vad minns du, Leonard? Det var en man och en kvinna i en dusch. Han smekte henne. Hon gillade det.
Ja, men det är också
jo, men bakom det var ju en man som slaktade en annan kund. Har du minnat det? Ja, men det är den duschen, det bara rann vatten.
Ja, det är en mörk historia.
Vattnet!
Men Lena, det är ju en ljuspunkt av värme i den här ganska snaskiga och smutsiga porrvärlden.
Nej, bra, spännande.
Och så sista då, en podcast som gick i mål här nu i veckan. Det är Storytels storsatsning Var är Olle? Handlar då om den försvunna Sundsvallskillen Olle Högbom som försvann. Ja, han var på väg till en fest tillsammans med sin gymnasieklass och han försvann då i Sundsvall 1983. Då är det journalisten Martin Espeletas som har gjort dokumentären Var är Olle i 11 delar exklusivt då för Storytel. John, du har väl lyssnat igenom den här?
Ja, jag lyssnade precis klart på den igår.
Otroligt bra.
Ja, väldigt, väldigt bra. Väldigt, väldigt bra.
Otroligt bra. Hemsk historia. Otroligt gripande. Olles pappa har ju då i alla år letat efter sin son och vänt på alla stenar. Och nu är han 91 år gammal och är nära döden. Men han har inte gett upp kampen ändå för att få någon slags upprättelse för sin son. Det är 11 otroligt starka delar. Förutom en del som jag inte förstår varför den är med. Det är alltså avsnitt 7. Som heter Siare. Då plötsligt reporten befinner sig tillsammans med Olles syster utanför Sundsvall någonstans i ett hus tillsammans med ett så kallat medium. Det är ett avsnitt som när man lyssnar på det inte alls förstår varför journalisten ens tog med det. Jag vet inte om det är en metakommentar till vilken typ av helvete som nära anhöriga som söker de anhöriga går igenom, alltså vilken grad de är beredda att gå till för att få svar. Vi ska vara tydliga med att systern och pappan, de är ju givetvis oskyldiga i det här. De tar ju alla chanser de kan få, alltså det är ju inte det som är min poäng här. Men vi lyssnar bara på hur världens sämsta medium, eller kanske världens största bedragare, världens sämsta bedragare, ja, kvacksalvare, agerar. Vi lyssnar lite hur det lät här i Var är Olle?
Ruben och familjen har under åren haft kontakt med ett dussintal olika siare. De har investerat stora delar av sina besparingar på att följa upp tips som dessa siare kommit med. De hamnade inte hos dem av övertygelse utan i desperation. Allt är bättre än tystnaden och ovissheten. Även en paranormal historia på en gård utanför Sundsvall. Däremot har hon aldrig upplevt det som kommer att hända nu.
Jag kan ju gå in också nu.
Kan du?
Han kan alltså, den här kvacksaron då säger att han kan gå in då till dödens rike, eller jag vet inte exakt vad, alltså han går in i någon slags transmedvetenhet och antingen blir då den försvunna Olle eller kan komma i kontakt med den försvunna Olle.
Mm. Plötsligt säger Anders att han kan gå in i ett medialt tillstånd och försöka hitta Olle, så att Olle själv kan berätta för Maria om sin död. Anders lutar sig bak i skinnsoffan. Hans sambo guidar honom.
10.
Han slappnar av.
8.
Och blundar.
6. 5. 4.
Han andas djupare och djupare.
2. 1.
Det känns som ni har några frågor. Så det är okej att ställa frågor nu.
Mm. Kan du få kontakt med Olle också?
Mm.
Ja, det kan. Det är inga konstigheter för det här mediumet att han direkt får kontakt med Olle. Det är helt otroligt. Vi har alltså kontakt och med Olle.
Direkt. Efter 10 sekunder.
Vilket
plötsligt, sa han.
Jag förstår inte hur dödsriket funkar, men jag antar att alla, att man kan, att det är som en slags kartotek eller någonting, att man kan gå i bokstav så. Jag vet inte hur.
Det är väldigt många det är ju väldigt många döda.
Ja, det är fler döda än
historiskt.
Ja, ja.
Men Olle från 83.
Ja, men det kanske funkar. Jag vet ingenting.
Ja, det är inte.
Jag vet ingenting om dödsriket, men det är helt otroligt i alla fall. Alltså vi har direkt fått kontakt och här kan man ju bara, det som är så äckligt i det här, det är att man ska komma ihåg att det sitter då en anhörig, nära anhörig, ett syskon, desperat jakt efter få ett svar, ett slut på det här, som sitter bredvid då, medan den här människan bara fortsätter med sin charad. Men det är helt otroligt i alla fall, vi har fått kontakt.
Han är väldigt mån om att det ska bli så rätt som möjligt. Jag önskar jag kunde ge er och sen också pappa en karta, eller vad, jag vet inte hur han vill uttrycka sig, så att han kunde gått vidare i livet. För ni får, kommer aldrig få en 100% rätsida i det här. De här två som grävde ner mig, ingen av dem finns i livet längre. Saker kommer aldrig att komma upp på ett helt facit. Helt klart att så här har det varit.
Det är som att han försöker liksom tyda någon som pratar på latin. Jag förstår inte varför det är så svårt. Och varför han får då kontakt med Olle. Och det viktigaste som Olle vill förmedla då är alltså att det här kommer aldrig lösas. Det här kan ni...
Tji fick ni. Jag kommer minsann inte bara avslöja någonting.
Han nämner att de två som grävde ner mig, de är också döda. Hur vet han det?
Han är ju med dem då i dödsriket.
Han står bredvid Olle. Jag menar, spadan.
De kanske är kompisar nu. Det är därför han inte vill sätta dit dem.
Jo, okej, okay. Så att han vill inte uppge deras namn. För man tänker annars, alltså, ni kommer aldrig få ett facit till det här, så bara, fast nu kom det ju med lite ny information som polisen inte verkar känna till, att det är två då anonyma män som, ja, som dödade. Det är i alla fall lite
precis, och det är ju konstigt. Om han vet att han blev nedgrävd, varför kan han inte säga var då? Det kan man ju ändå tycka, alltså, bara den lilla nugget av information skulle han ju kunna då ge till sina anhöriga som har letat efter honom i 40 år eller vad det är.
Men hur har han mage och liksom sitta och ta betalt för människor i desperation som betalar honom då? Då sitter han och liksom sitter i en skinnsoffa och låtsas prata med deras döde. Så det är helt jävla barockt.
Men han är ju, troligtvis så är han ju liksom tokig, så han kanske tror att han pratar med de döda. Alltså,
i bästa fall, ja.
Ja, och det är ju liksom så här, han är, alltså det som medier är väldigt bra på, det är att vara diffusa.
Ja.
Alltså man fattar ju liksom inte vad fan de pratar om. Och just så här, jag tycker
det är
också...
inte många medier som har pratat om pandemin, corona. Det är ju märkligt när de kan se exakt allt som sker.
Ja, men här då borde ju de anhöriga, när de märker att så här, okej, vi får inte, Olle vägra säga var han är begravd, så skulle de ju kunna ställa en annan fråga som jag ju i många år har varit irriterad över på de här medierna. Det vill säga, vad händer efter döden?
Ah, när man ändå har någon.
Men det kan han ju i alla fall svara på.
Han är ju där.
Är det inte det man vill veta? Om jag vore Olles anhörig så skulle jag mer vilja veta det än kanske vad Olle var. Eller i alla fall kanske jämnt.
Ja, jag vet. Men jag kanske valde att fokusera just på
din extra tariff.
Jo, men de borde ju kunna fråga det där.
Ja, jo, det är sant. Men det kan de ju heller aldrig svara på. De är ju väldigt diffusa kring det också.
Väldigt.
Ja, de är ju diffusa, men till slut så är det... Nu vet inte jag om det är Olle som talar från den andra sidan eller om det är mediet själv. Tydligen kanske de döda tar betalt per minut eller någonting. Det kanske är som en sån sexlinje som Leonard alltid satt uppkopplat till.
Vad ska de annars tjäna pengar på?
Ja, så att nu till slut så lackar då Anders mediet här och säger så här... Vad är det nu? Är det någonting som ni verkligen vill veta?
Vilken fråga vi ska gå in på? Vad är det som är stora frågetecken här nu?
Ja, vad fan tror du, kommissarien? Vad är det stora frågetecknen efter en 30-årig mordgåta och du plötsligt sitter här med mordoffret? Vad tror du, herr medium?
Det är ett program som heter Var är Olle?
Vi har inga frågor om någon bra hudvårdsrutin eller hur man ska äta ekologiskt i dessa coronatider. Vi vill gärna veta lite vad som hände kring mordet i mordgåtan, kring mordoffret som du precis pratar med, ditt jävla pucko.
Då ger mig inget svar. Nu pratar jag inte från deras. Nu kommer från en annan källa.
Precis, en annan källa. Det är alltså en oklar tredje part som har tagit sig in på deras samtal ungefär
linje. Där. Chatt.
Nej, det är ju jävla...
på deras Skype-linje.
Ja, det är ju konstigt, va. Då säger den anhöriga: vi vill ju gärna veta, såklart, det som alla vettiga människor vill veta. Var är kroppen? Vi vill få ett avslut på det här. Kan vi bara få veta på vad kroppen är? Eller någon ledtråd som kan leda oss till Olle. Och då går mediet, jag vet återigen inte om det här är mediet eller om det är andevärlden som pratar. Men mediet tycker att de fokuserar på fel saker.
Varför är kroppen viktig att hitta?
Så att vi... Ja, därför att vi vill inte lägga honom i sin grav. Så jag kanske förstår vad som har hänt honom.
Han är begravd. Han finns inte i liv. Han vill skicka den här kärleken som ska lösa upp det som är fast i er.
Ah, typiskt att just bara kärlek han ville skicka. Han planerade det i 30 års
något
tid.
Något abstrakt.
Kärlek. Alltså, hur provocerande är inte det här? Och hur kan det här aset sitta och säga så här till en närstående som undrar: lever min bror? Vad har hänt med min bror? Han är begravd. Han är död.
Ja, men liksom det är så här. Han är redan begravd. Varför vill du ha en begravning?
Ja, men vad fan är det som pågår här? Det är helt...
blodet kokar innan man...
spärras in.
Och också det här att de alltid påstår att alla döda, alla brottsoffer och så här, de vill bara skicka kärlek. De vill inte säga vad som har hänt, men de vill skicka diffusa saker som kärlek och omtankar och bara en uppmaning att ni kommer aldrig lösa det. Så lägg ner, ring inte hit igen, säger de ofta.
En liten diss också. Det här kommer ni aldrig lösa, säger Olle.
Och sen tar då mediet, när man inte tror att mediet kan gå till en ännu värre riktning, så tar han det ännu längre. För att man har ändå ansatsen i den här podcasten och i hela polisutredningen är såklart att man vill fälla någon för misstänkt mord eller dråp. Alltså man vill hitta de skyldiga. Mediet har en annan take.
Där de befinner sig är det inte viktigt att hitta syndabockar, hitta bovar.
Nej, men nu är vi ju inte på något annat ställe. Nu är vi på jorden, Tellus, där i brottsutredningar är det ganska viktigt att hitta just syndabockar och bovar när det rör sig om ett mordfall. Det är inte som att man kan hänvisa till den andra världen. Om man mördar någon och så kommer polisen: ha, har du mördat någon? Jo, men där han befinner sig är det inte viktigt med syndabockar. Ja, då ber jag om ursäkt, då släpper jag dig.
Han låter ju nästan som mördarens försvarsadvokat, alltså någon slags Leif Ziberski. Som bara så här: nu ska vi dömas. Och så bara: nej, det är bara här på jorden vi håller på med sånt, vet ni.
Ah, fy fan alltså. Till slut i alla fall så går mediet ur trans. Vi kan bara lyssna på hur det låter de här skälvande sekunderna när han lämnar den andra sidan och återkommer till vår värld.
Jag har lånat Anders. Och Anders, kan du få gå tillbaks till här och nu, sin fysiska kropp. Det var länge sedan jag gjorde det här.
Ja, det var det.
Nej, jag är rätt säker på att det inte var så länge sedan du gjorde just det här. Lurade stackars sörjande människor att du har magiska krafter när dina magiska krafter inte tagit dig längre än till ett ruttet radhus i utkanten av Sundsvall. Ja, men jag kommer lite tips där vad man kan göra i karantän. Det är ju någonting kul man kan göra under coronatider. Jakob, du har tittat närmare på det här om man kan förena nöje med corona.
Precis. Vad är det klassiska? Kan man förena nytta med nöje är väl det här som vi tidigare sagt. Och nu tar jag istället greppet, kan man förena corona med nöje? För att det är ju speciella tider att vara nöjesreporter som vi är här på Freakshow.
Verkligen, verkligen.
Corona lägger sig som en våt filt över allting. Men jag har hittat här nu tre rubriker, nöjesrubriker, som har med corona att göra. Och så kan ni känna om det liksom, vad är det? Är det nöje, är det underhållning, är det roligt eller kommer coronan i vägen?
Mm.
Rubrik nummer ett. Soldoktorns coronabomb i tv chockar. Alltså man tänker, jag får upp en bild att han har varit, jag får svara på mig, en retorisk fråga. Nej, men jag får upp en bild att det är, att Messiah, du har väl varit gäst i det här Efter Fem, då har man ju en speciell gäst.
Ja. Yeah.
Tilde har liksom en heart to heart, lite som man sätter sig ner i soffan och kommer in en aktuell gäst. Det låter som att han kommer in med någon så här påse med en liten behållare och så släpper han ut den här coronabomben i tv och det chockar då programledarna.
Ja, det förstår jag. Det är ju högst obehagligt om man skulle ha med sig en bomb fylld med virussubstans då.
Ja, men det är alltså soldoktorns coronabomb i tv chockar. Det är starka ord.
Ja, det är det verkligen. Man får hoppas att det mer var en, att det var någonting annat.
Ja, det var det. Han kliver av Let's Dance.
Jaha, okej. Okay. Det var ju en bättre bomb.
Och då är frågan, vad är coronabomben? Jo, han säger, jag är bättre på sjukvård än på dans. Och det är viktigare att jag finns i vården och hjälper människor än att jag dansar i tv.
Ja, det är ändå rimligt.
Ja, det är rimligt. Och också om man är lite cynisk då, ett bra karriärsbeslut. Alltså rent profilmässigt. Mycket kärlek har det varit till honom för det här.
Ja, exakt. Han har fått, efter hans beslut så överröstes Mikael Sandström med kärleksbetygelser på Instagram. Lycka till i livet och med ditt val, skriver någon. Jag tycker du väljer helt rätt. Bättre att hjälpa till. Jag tycker du väljer helt rätt. Det är också så här orimligt. Ja.
Roligt om någon kan tycka den största att han valde fel.
Jag tycker du ska stanna och dansa.
Du väljer fel.
Cha-cha.
Du kan göra mer med dansen än med en respirator någonsin kan.
Man har ju inte, det hade ju inte blivit samma reaktioner om Bettina Philipsson hade gått ut och sagt så här, jag kan göra mer nytta för samhället i min vanliga tjänst som rik person.
Gift med Aje Philipsson.
Jag går tillbaka till mitt vanliga jobb som rik.
Jag tror att jag kan göra mer nytta än inom dansen.
Och folk svarar, du gör helt rätt.
Lycka rätt till val. Med ditt val.
Ja, rubrik nummer två. Kungen ryter ifrån om coronaslarvet.
Oj, det är slarvats i alla fall.
Nej, men kungen är trött. Kungen är flyförbannad. Alltså när jag läste rubriken tänkte jag, nu jävlar har han gått ut på någon så här. Slottet har väl någon officiell Facebook-sida eller något Insta-konto. Och så här. Nu tänkte jag, nu ska jag få se något liksom. En upprörd majestät som liksom kokar och skäller ut folket. Det är det man får ut av den här liksom rubriken då. Ja. Kungen ryter ifrån. Nej, kungen säger då, det är inte det här. Nu får ni för fan alla jävla boomers sluta gå på Östermalmshallen och käka ål. Utan han säger då, följ Folkhälsomyndighetens direktiv.
Ja, det var inte ingen sån här rasande attack kanske.
Det är inte det högsta en konung har skrikit historiskt.
Nej.
Eller? Vad fan, förr i tiden kastade ju kungar liksom dvärgar i elden om de dansade fel på liksom slottsbalen.
Ja, det hade ju varit otippat om han gjorde det.
Men följ alltså folk med hälsan. Ja,
att han bara hade fått tag i en dvärg.
Och öppna en eld.
Alltså du är så här hovnar.
Ja, jag tror det är väl mer vi svenska ståuppkomiker som ska fylla den funktionen idag.
Ja, okej.
Okay. Rubrik nummer tre. Gynnings lyxrenovering på Ibiza stoppas av corona.
Oj, det var ju trist. Ja. Det är ju sådana där rubriker man inte...
Det var ju ingen nöje.
Ja, det är ju nöjesprofil.
Ja, just det.
Ja, men jag tänker att det är lite på samma sätt som vi pratade om i förra veckan, de här mellancheferna som står i backarna i Åre och glatt svarade på rapportsfrågor om vad de gjorde i skidbackarna när man inte skulle vara där och sa, Emily vill åka skidor, då ska Emily få åka skidor. Alltså,
ja, man ska, men man tänker också att reportrarna är ju ganska cyniska. De skulle ju kunna intervjua 100 pers som var i den där skidbacken, och sen bara de får en sån där som går med på, som säger någonting som kan tolkas lite liksom, ja, världsfrånvänt.
Lite slarvigt.
Ja, exakt. Och Carolina gillar alltså det här, den lyxrenoveringen, det var ju ett ord kanske som journalisten slängde in, medan hon kanske bara sagt så här, ja, jag får ställa in renoveringen lite i förbifarten. Jag vet inte varför jag försvara Carolina Gynning här.
Nej, men jag har lite tips till alla svenska kändisar. Om ni, för nu var det tydligen någonting, hon håller på och ska restaurera en pool på Ibiza. Och de här slarviga, hon säger citat då, för det är ju lite så på Ibiza, det ska man veta om Spanien överlag, det är lite manjana manjana. Det är egentligen så att folk får gå till jobbet vissa tider, men nej, det gör de inte. Utan är det virus så är det virus, och då stannar man hemma, säger hon till Hänt Extra. Hon är upprörd då att den här poolen, det händer ingenting just nu. De använder det här virusutbrottet som hon liksom som ett alibi för att bara få stanna hemma och lata sig. Nej, men alltså jag säger så här till alla svenska kändisar, det kommer inte finnas en människa i världen som tycker synd om dig när du står på en bild i Expressen och pekar på en ofärdigbyggd pool på Ibiza.
Nej.
Och säger, fy fan, vad är världen på väg? Den här jävla Pedro som skulle vara här idag. Nej, det är manjana, manjana.
Det är smaklöst på flera sätt. Dels då att ta upp det här i coronatider. Och sen även att göra det till någon slags lite rasprofilering. Att spanjorerna bara...
Hon hinner med mycket, menar du?
Ja, men att spanjorerna bara egentligen vill ligga hemma och lata sig. Till och med de som bygger hennes jävla pool är egentligen latmaskar. Att hon ligger där från en solstol och bara, ursäkta, vad är det som pågår?
Ni ska veta att de här jävla spanjorerna, lata är de, och i coronatider, fy fan, då är latheten fördubblad. Det är också så här, det är lite osmakligt just att Spanien är väl ett av de mest drabbade länderna i hela världen just nu av corona.
Verkligen, landet går under, men Carolina Gynning undrar varför hennes
pool fortfarande är ofärdig.
Varför hennes evighetspool saknar rätt kakel i hörnet.
Ja, först skulle det vara vecka 12. Nej, vecka 12. Inget klart. Och sen vecka 13. Jag tror nu, men det spelar ingen roll om så här 40 brittiska Chelsea-fans har bajsat i poolen. Ja, men folk kommer ändå inte tycka synd om Gynning. Det spelar ingen roll. Alltså, kändisar ska akta sig för att stå och se ledsna ut i tidningar över lyxrenoveringar på Ibiza.
Ja,
även i coronatider.
Ja, kanske framförallt då.
Ja, framförallt då.
JVL, kul att ha dig här, kryo och pigg, va? Är du också på samma spår som oss andra? Att det gäller nu att lyfta upp de här stackars satarna, och med de stackars satarna menar jag svenska folket, upp ur sina tråkiga, trista liv, och det är därför vi kommer in. Har du letat ljusglimtar?
Jag har också letat ljusglimtar, man är trött på mörkret. Jag tittar mot de svenska kändisarna. Är de bara världsfrånvända, eller kan man få ut ännu mer nytt nöje av dem? Och då, det är en jag har fastnat på då speciellt. Jag vet inte om ni vet vad som hände den 2 mars, några veckor sedan.
Nej.
Jag kollar min kalender här snabbt bara. Ja. Sa du 2 mars?
Ja.
Då åt jag en taco med kyckling på Café Klang på Fältöversten i Stockholm.
Kan det vara det?
Ja, det var det. Sen hittade jag en annan grej också den dagen. Jaha. Ja, men den 2 mars, det var en stor dag för en av våra svenska kändisar. För att då släpptes en studie från Kina. En coronastudie. Kanske den första stora som gjorts. Som har liksom kollat då statistiskt på folk som haft corona, och den visar då, jag läser högt här, att äldre personer och särskilt de med hjärt-kärlsjukdom, kronisk lungsjukdom, högt blodtryck och diabetes är överrepresenterade bland de svåra fallen. Ah, diabetes. Då vet man ju en man som liksom vaknat till liv.
Åh, nej, är det...
Vi är på väg.
Är vi på väg dit nu igen?
Vi har ju pratat om det förut några gånger.
Jo, tack.
Ja. Och tydligen så är då diabetes en riskgrupp för corona.
Ja, det har man förstått.
Peter Gide har ju då diabetes.
Just det.
Han är ju ofta ute och pratar om det här. Och kanske då kan man tänka att han ser en öppning här.
Ja, han ser någon form av koppling mellan coronautbrottet, hans diabetes, och sätta ljuset på utsattheten.
Ja, exakt. Och sen så ville han ju också ha in någonting annat som vi har pratat om tidigare.
Kändisar.
Kändiskoppling till diabetes.
Ja.
Och då hade vi satt sport här i veckan, någon slags studioshow. Nu, det är ju liksom ingen sport nu. Så det är lite svårt för de här då renodlade sportkanalerna att liksom komma med content. Men då hade de någon slags studioshow i veckan då, där de skulle prata om corona och hur det liksom påverkar idrotten då i Sverige och i hela världen. Och där var Peter Gide gäst.
Ah.
Och då tänkte jag fråga, det var ett timmesprogram då som skulle handla om corona. Då tänkte jag fråga er, och ni kan få gissa här. Hur många gånger tror ni att Peter Gide tog upp diabetes under det här programmet då som skulle handla om corona egentligen?
Hur länge sa du, var det en timme sa du?
Ja, ni får tre alternativ, A, B och C.
Mm-hmm. Ja.
Det vill säga, hur många gånger tog Peter Gide upp diabetes under det här programmet som skulle handla om corona? Var det A, en gång? Att han nämnde då att folk med diabetes är en riskgrupp. Det var rimligt.
Mm.
Är det B två gånger? Att han nämnde att folk med diabetes är en riskgrupp och att det finns två olika typer av diabetes där personer med typ 1 är en större riskgrupp.
Ja, för det där är ofta man glömmer bort det och blandar ihop det, och det kan vara bra att reda ut begreppen, kan jag tänka.
Mm. Ja, så är det A en gång, B två gånger eller C 27 gånger?
Ja, jag tror på B två gånger, att man liksom vill förtydliga och komma lite mer med, alltså förklara som Messiah säger, att folk ska veta att det finns två olika typer av diabetes.
Ja, jag är väldigt förtjust i Gide, så jag vågar ju inte riktigt gissa här på det. Jag egentligen kanske misstänker att dit vi är på väg, så jag tycker också B låter rimligt, två gånger.
Ja.
Rätt svar är C 27 gånger.
Också.
Programmet var ju en timme långt då, så det fanns ju tid liksom. Och jag satt här och räknade faktiskt, och siffran stämmer. Och vi kan ju lyssna på ett exempel då, där han fick in coronan, eller där han fick in diabetesen i coronasnacket liksom.
Hur mycket har du förändrat ditt liv med tanke på corona?
Nej, men jag är inte rädd. Jag vet att jag ingår i en riskgrupp. Jag har gjort all research. Jag har bra koll på min sjukdom och jag är fysiskt stark. Så att...
Där började ni prata då om liksom riskgruppen då mer än själva corona. Det var inte så oväntat kanske.
Nej.
Men så där kunde det låta lite grann.
Ja, men det kan man väl tycka är rimligt att han förklarar att coronan är ju värre för honom som har diabetes.
Ja, exakt. Det är ju ändå ganska rimligt då. Men vi har pratat lite tidigare om hur Peter Gide vill ha in kändiskopplingen till diabetes. Och han har ju då olika liksom knep för det här. Tidigare har vi haft då att han har fått kändisar att då auktionera ut hockeypuckar till exempel. Eller statistroller. Och han har även gett animerade kändisar som Bamse och Lille Skutt diabetes.
Ja.
Det har ju mina barn aldrig förlåtit honom för.
Nej, men det var ändå liksom han har under åren liksom kommit på nya knep hela tiden för att få den här kändiskopplingen. Och nu har han kommit på två nya knep då som han utnyttjar i den här Viasat-sändningen. Och det första han har kommit på är det här då. Vi kan lyssna på ett klipp här.
Kul att vara här, Nicke. Mm. Om man tittar just bara kopplar till idrotten som vi ska prata om här också, just med diabetes. Hur vanligt är det på elitidrottsnivå?
Ja, tror att du har skramlat fram om du gjort ditt jobb rätt.
Alltså Peter Gide kommer på att han kan använda sin lillebror att göra sitt dirty work. Alltså,
han får gräva.
Niklas Gide är ju programledare på Viasat Sport.
Ja. Yep.
Och det här är ju hans program liksom. Och nu är Gide där och liksom så här, kul att vara här, Nicke. Och om du har gjort ditt jobb rätt. Alltså han är då inne och dirigerar vad Nicke ska göra.
Ja, klassisk sån storebrors grej. Komma in och klappa lite på huvudet.
Ja, exakt. Så nu måste alltså Niklas Gide göra jobbet med att hitta de här kändisarna med diabeteskoppling. Och det har bland annat lett då att Peter Gide kanske har instruerat honom att han ska intervjua en hockeyspelare i Färjestad då, Linus Johansson. Och Niklas gör ju sitt jobb som då sportjournalist och börjar fråga om coronan, vilket väl ändå är liksom mest på tapeten just nu. Men Peter vill lite annat. Vi kan ju lyssna här då.
För Linus Johansson, lagkapten i Färjestad, finns med oss. Kul att se dig, Linus. Hur mår du först och främst som personen, Linus?
Nej, men jag mår bra. Jag tycker väl som alla andra att det är jobbiga tider nu och lite tråkigt.
Hur resonerar du, Linus, vad gäller att du och jag är en riskgrupp?
Ja.
Där fick han in både sig själv och sin sjukdom.
Ja, verkligen. Väldigt snabbt också. Jag tänker så här, det här är ju ändå Niklas Gides program. Han kanske ville fråga. För det första kanske han inte ville intervjua Linus Johansson i Färjestad. Han kanske hade något annat namn.
Ja.
Men Peter Gide kom med tips då. Och sen crashar han ju liksom intervjun och börjar prata om något annat än corona då.
Så han bryter in här?
Han bryter in och tar över. Han har ju sett till då att han har använt lillebrorsan att liksom, som har sitt egna program på Viasat, använde honom för att liksom komma in och sen bryta in själv och börja prata om diabetes istället för corona.
Niklas Gide är alltså Peter Gides...
Nicke Gide.
Nicke Gide är alltså Peter Gides trojanska häst.
Att ta sig in i kändisarnas diabeteskoppling. Exakt.
Otroligt.
Han måste ju vakna den dag bara, men vänta, brorsan, Nicke. Så det var det ena knepet han har kommit på. Det andra knepet han har kommit på för att visa hur många kändisar det är som faktiskt har en koppling till diabetes är denna.
Den första som jag träffade i Sverige och känner är ju Per Zetterberg, fotbollsspelaren, som spelade med diabetes typ 1 under sin aktiva karriär. Och han blev ju bäst i Sverige och en av Europas bästa, så att, han tog sig hela vägen upp.
Ja, det Peter Gide har kommit på här, det är att han kan damma av gamla kändisar och göra dem större och bättre än vad de egentligen var.
Per Zetterberg, ska man väl förtydliga, var väl egentligen som bäst runt 1993 när VM-truppen där till USA-VM 94 skulle tas ut. Och så blev det ju lite tjafs där med Tommy Svensson, och Per Zetterberg blev ju ovänner, förbundskaptenen. Och Per Zetterberg togs väl inte ut sen till VM, var det inte så?
Nej, precis. Om man läser på Wikipedia här så han spelade hela sin karriär i Anderlecht och hade en brokig landslagskarriär där han inte spelade i något EM eller VM-slutspel då, enligt Wikipedia. Så när Gide säger att Per Zetterberg var bäst i Sverige och en av de bästa i Europa, ja, det är väl tveksamt då om han spelade hela sin karriär i belgiska ligan.
Ja, det är ytterst tveksamt. Men han var en duktig fotbollsspelare.
Ja, men han har liksom håsat upp. Han säger att Per Zetterberg var en av Europas bästa. Och det gör ju att han hade diabetes. Då blir det liksom lite extra. Han blir liksom en kändis nu igen, Per Zetterberg.
Ja, han har ju väl varit lite i radioskugga de sista 25 åren ändå.
Ja, det kan man ju. Men han hade ju då det kanske finaste som finns.
Ja då?
Diabetes.
Ja, det är sant.
Så Gide lyfter upp honom här igen då i ett program år 2020 om corona. Han har också hittat någon annan här på samma tema då lite grann. Vi kan lyssna på nästa klipp.
Det var ju färg när Zetterberg gjorde de här fantastiska frisparkarna. Det är en otrolig känsla. Tittar man på hockeyn också. Och bakåt i tiden, Bobby Clark är ju en spelare. Det var ju färg också, inte lika mycket kanske. Men en färgstark profil var han. Hur svårt tror du det var att leva med diabetesen och spela,
ja, här
på den tiden?
Här backade ju ytterligare 10-15 år när han var som bäst. Mitten av 70-talet i Broad Street Bullies i Philadelphia. Och med den fysiska hockey som han spelare. Ja. Spelade. Otroligt imponerande att han lyckades nå den nivån och hålla den så länge. Men jag är ju helt övertygad om att han också råkade ut för sådana dippar som jag gör, som Per Zetterberg har gjort och säkert också då Bobby Clark. Ja.
Bobby Clark då, alltså en hockeyspelare i NHL på 70-talet i då något som kallas för Broad Street Bullies.
Just det, Philadelphias sån uppställning var, där de slogs mycket.
Ja, busgänget.
Så han har ju gått tillbaka alltså 50 år här, Petide, för att hitta då kändisar med diabeteskoppling. Om man läser lite på om Bobby Clark, och han valde som nummer 17 i NHL-draften 1969. Ja, det är ju, jag vet inte, 17 är väl okej, men ja, han är väl kanske inte en av de bästa genom tiderna. Men nu har han fått nytt liv, tack vare sin diabetes och Petides då jakt på kändisar som har haft det.
Han draggar brett, Petide. Alltså, ja, alla ska med. Pensionerade hockeyspelare, seriefigurer, städare som städar på Viasats kontor. Det finns liksom ingen gräns för vad som kan ryka med.
Nej, och jag tycker att det är imponerande liksom, hur han hittar nya knep hela tiden. Att hitta de här kändiskopplingarna. Så det man kan säga är att i oroliga tider liksom, där allt förändras, så finns det i alla fall någonting som aldrig förändras. Och det är Peter Gides jakt på kändisar med diabeteskoppling.
Det är fint ändå.
Han har ett jäkla engagemang.
Jag fortsätter bevaka.
Det är tydligt det.
Ja, ni är ju som varandras yin och yang. Du, om inte han fortsätter så har ju du ingen riktig plats på den här jorden.
Då måste jag skaffa någon slags diabeteskoppling själv, tror jag.
Ja, eller ett jobb.
Menar du att det här inte är ett jobb? Du ska inte permittera mig nu.
Freakshow går ut och permitterar sin Peter Gide-reporter. Det här var ju ett kul avsnitt, tycker jag. En bra vecka. Fint att tuffa på. Det är ju faktiskt roligt att vi kunde få med oss en gäst. Inte bara en gäst, utan den bästa av dem alla. Nästa fredag är vi tillbaka. Det är inte så mycket DJ-gig för dig nu, va, John, eller?
Noll. Jag skulle göra en DJ-debut på en av Stockholms främsta nattklubbar som ställdes in, tyvärr.
Ja, vad tråkigt.
Ja. Men det kommer nya tider.
Det är tuffa tider, men Freakshow Ja, vi tuffar på.
Ja, men det är märkligt. Jag fick ju skjuta upp alla mina turnédatum då till hösten också. Det var bara så där, hela våren var bokad. Och sen bara vips så har jag mitt nästa gig så där 6 september eller någonting. Alltså att det är ett halvår utan någonting.
Utan någonting?
Ja, i stort sett. Så att det är ju märkligt är det. Men vi är tacksamma att ni fortsätter lyssna på oss. Hör gärna av er med feedback. Och med feedback menar jag positivt beröm.
Exakt så.
Ingen sån jävla, inga kreativa.
Nej, det orkar vi inte, inte i dessa tider.
Nej, verkligen inte. Tänk på Sveriges främsta först innan ni kommer med näthat, va. Men vi hörs nästa fredag. Ta hand om er själva och varandra. Och om ni inte har corona än, så kommer ni säkert få det snart.
Nej, det kanske handsprit på er.
Ja, det var kanske trista ord att gå ut på. Men vad fan. Ja, trevlig helg.
Hej!
Ha det bra. Hej!